Lördagsgästen på Retro FM.
Det är lördag morgon och jag är ju alltid nyfiken på någon, och det är ju påskafton, så jag bjöd hit någon som kan bjuda på lite koreansk påskmat. Jenny Wallén, god morgon.
God morgon, god morgon.
Glad påsk förresten.
Ja, detsamma.
Har morgonen behandlat det väl?
Det har den, absolut. Morgnar kan ju vara både jättehärliga och mindre härliga, men just idag har det varit en härlig solig morgon.
Är man morgonmänniska som restaurangperson, Jenny?
Nej.
Nej. Var du det innan när du började i restaurangbranschen?
Nej.
Nej. Så det passar dig som handen i handsken, eller?
Ja, nej men framförallt får man väl säga att är man inte morgonmänniska innan man har fått barn, så är det ju liksom bara att anpassa sig. Så att det var nog ingenting med restaurang att göra, utan jag skulle mer säga att det är familjelivet som styr det där.
Är barnen morgonmänniskor?
Oh ja, speciellt en av dem.
Ja, vad härligt.
Han bor på sin farfar.
Fint för honom.
Ja, precis.
Alltså, det var 6 år sedan Mästerkocken. Jösses, vi pratade om det här innan. Vad tiden flyger.
Ja, det gör det verkligen. Alltså, på ett sätt så det känns väldigt länge sedan. Och det var ju också länge sedan. Det är ju 6 år ändå, rätt lång tid.
Och du har hunnit göra massor med grejer på de 6 åren.
Ja, nej men precis. Jag vet en del som säger, oh, det känns som det var igår. Fast jag tycker nog inte att det känns som det var igår. Det känns som det var rätt länge sedan. Och jag tror det framförallt för att det har hänt så otroligt mycket sedan dess.
Sa du upp det från jobbet när du hade vunnit Mästerkocken? För det verkar vara en liten sån här trend bland er som har vunnit, att man fortsätter att följa sin dröm lite granna.
Jag hade ju världens bästa chef, så att, och jobbade på ett otroligt bra bolag, så jag fick ju faktiskt tjänstledigt. Jag behövde inte säga upp mig, så jag kunde liksom ändå ha en säkerhetslina kvar. Men jag slutade ju då på mitt gamla jobb och började frilansa. Det var ganska läskigt.
Vad var du från början innan? Det låter för dem som inte kommer ihåg.
Jag jobbade som marknadschef på Orkla Foods. Mm. Orkla Foods har ju massa matprodukter i stora kända varumärken. Det är ju Sveriges största tillverkande livsmedelsbolag.
Och med huvudkontor här i Malmö?
Ja, precis.
Vem var det som fick dig att söka till Mästerkocken, Jenny?
Det var jag.
Det var du själv?
Nej, men det var så här. Jag såg inte säsong 1 när det gick, för att då hade jag en ganska ny liten bebis och jag jobbade väldigt mycket. Så jag hann inte titta på tv överhuvudtaget riktigt på den tiden. Så första säsongen såg jag inte. Sen så sa min svärmor till mig när det var andra säsongen, så sa hon, nu får du inte missa det här i år, för det är ju så fantastiskt bra. Du skulle älska det här programmet. Det heter Sveriges Mästerkock. Och det här var då 2012. Och då tittade jag på det.
Och funderade lite?
Nej, men jag blev helt såld. För jag tyckte det var så fantastiskt spännande. Det var ju helt nytt. Det hade ju gått, alltså Masterchef Australia hade ju gått innan. Mm. Men det hade jag inte heller hunnit se. Så det här var liksom för mig någonting helt nytt. Jag tyckte det verkade så kul och så spännande. Och kände väl att, men det där vill jag också göra. Det verkar ju jättekul. Så då sökte jag.
Hur gick det hela till där? Så plötsligt så kom det ett brev, någon som sa att du ska upp på casting här nu, eller hur funkar det?
Ja, nej men precis. Man skickar en ansökan via nätet och sen så får man ett svar. Typ, hej, tack för din ansökan, och vi hör av oss. Jag sökte ju då samma dag som programmet slutade gå, så det var ju väldigt långt innan. Och sen så fick jag ett telefonsamtal ifrån de som kör castingen då. Och om jag förstod det rätt så bjöd de ju faktiskt in alla som hade skrivit liksom ett vettigt ansökningsbrev. Så att alla som vill komma på casting och menar allvar med det får ju komma.
Uppe i Helsingborg?
Ja, de hade ju en sån turné kan man väl säga. Så då var det ju i Helsingborg, och sen så körde de väl i Göteborg och i Stockholm.
Vad lagade du då? Det kommer jag inte ens ihåg. Jag kommer ihåg när du vann. Men vad lagade du då som...
Ja, alltså första castingen så är det ju inte framför kamera. Utan första castingen är ju bara inför tv-teamet där, liksom produktionsbolaget. För att de ska se att man faktiskt vågar prata inför en kamera och inför människor. Och då finns ingen utrustning överhuvudtaget, utan då får man komma dit med sin maträtt. Som man då får servera, lägga upp och servera kallt tillsammans med då en radda andra människor samtidigt. För det är ju så väldigt många som söker när det är första castingen.
Vad hade du med dig i din lilla kylväska?
Nej, men då hade jag ju med mig en koreansk oxtartar. eller oxcarpaccio var det faktiskt. Jag hade gjort en tolkning på yukje som är en koreansk oxtartar, fast jag hade då gjort det som en carpaccio istället. Så lite Korea, lite Italien.
Och sen är resten historia, och sen när du drog hela cirkeln. När du fick beskedet att du har kommit med, hur reagerade du?
Ja, det fick man ju reda på samma dag eller dagen efter. Och jag tror faktiskt de ringde till mig redan när jag satt i bilen på vägen ifrån Helsingborg. Så jag blev ju jätteglad, för de hade sagt vi ringer och hör av oss inom 24 timmar. Så det var ju jättekul. Och blev superglad, och då tänkte jag, nu ska jag få laga mat till den här ganska bistra kocktrion var det då. De är lite gladare nu än vad de var då.
Alltså vilka det var, Per Moberg på den tiden?
Ja, det var Per Moberg, och så var det Marcus Aujalay och då Leif Mannerström. Och de tre tillsammans var ju ganska barska. Nu är de ju mer uppsluppna och lite gladare. De har liksom förändrats under de här årens gång. Så då tänkte jag, nu ska jag liksom äntligen få laga mat till Leif Mannerström. Det var faktiskt han som jag hade som liksom mitt stora fokus. Så tänkte jag, tänk om jag kan få tummen upp av honom, den här gamla legenden då. Ja. Så då var det ju bara att liksom göra en mindset-skift och sen åka upp till Helsingborg dagen efter. För det var ju direkt dagen efter. Man skulle då gå på castingen med kamera.
Så då var du tvungen att packa ihop en kylväska igen med nya prylar och pinoler?
Ja, precis. Och då så skulle man ta med sig någonting som man kunde laga på 45 minuter där ingenting var förberett innan. Man fick liksom inte ta med sig färdiga saker. Och då sa de att det är ju för att inte folk ska ha med sig någonting som någon annan har förberett eller ha med sig någonting som är köpt. Så därför så fick man ha med sig råvaror dit, och så fick man 45 minuter vid spisen, och sen så skulle man då in till de här.
Gjorde du samma carpaccio igen?
Nej, det gjorde jag inte. Det går ju inte, det kan man inte göra.
Nej.
Det kan man ju inte göra. Så då så knallade jag ner till Ängavallen. Ängavallen ligger söder om Vällinge, det är en ekologisk gård. Och köpte hälsogris där. Tänkte man, är de i Skåne måste de ju få det bästa Skåne har. Så då blev det skånsk hälsogris. Och så gjorde jag någon form av fusionrätt, får man väl säga. Det är väl lite det. Det är väl lite där jag har mina fötter. Och då var det en koreansk smak. Att hälsogris, kotletter, små, jättesmå, söta sådana här. Sen så några rokade grönsaker med någon härlig smaksättning, och sen så gjorde jag en bakad potatis med kimchi-smör.
Kimchi, den är fantastiska alltså, jösses. Alltså man säger kimchi, bara saklar när du säger kimchi.
Liksom. Ja, men det är den här syran som jag sätter igång saliven.
Ja, jösses. Och sen de gillade det, blev tummen upp, och sen drog resan igång. Men jag själv drömt om det. Jag ser de här precis i slutet av varje säsong, och så står det där så här att vill du också vara med i Sveriges mästerkock?
Ja, men sök.
Och så tänker jag så här, tänk, jag funkar inte i bild, och jag älskar ju att laga mat. Jag är verkligen sån superduper, det halv hobbyproffs.
Ja, men det var ju precis som jag. Jag hade väl, alltså jag ska vara helt ärlig, när jag sökte till den tävlingen så trodde jag aldrig att jag skulle vinna. Alltså jag trodde inte ens jag skulle komma till Stockholm. Jag tänkte inte ens de tankarna, utan jag tänkte
ha kul.
Att det var en rolig grej. En spännande utflykt första dagen då där med, vi hade, jag hade med hela familjen och mina små, då var ju barnen jättesmå, då var de ju 3 och 5 knappt. Så det var en spännande utflykt med familjen, och sen så tänkte jag när jag skulle gå på andra castingen där och uttagningen med de här kockarna, ja, men tummen upp en gång så blev jag glad, och så fick jag ju det, och så fick man ju åka till det här tävlingen, utslagstävlingen i Gävle. Och det var ju också liksom, allt var ju liksom ett stort äventyr, och jag tror för min del, jag tänkte aldrig någonsin, nu ska jag gå och vinna den här tävlingen, sen ska jag byta karriär. Alltså, jag var ju jag trivdes jättebra på mitt gamla jobb. Hade fantastiska kollegor, en jättebra chef, ett toppen team som jag jobbade med, och gjorde det jag älskar. Jag älskar ju också marknadsföring, inte bara mat. Så att därför så var det inte så att jag tänkte nu ska jag gå liksom och förändra mitt liv, utan jag tänkte bara att nu ska jag vara med kanske ett äventyr.
Som trygghetspundare, alltså, så jag är beundrad, full av beundran verkligen, att ta det där steget. Alltså sen också den resan som du gjorde sen efter Mästerkocken.
Ja, och det var ju ganska, alltså det var ändå ganska läskigt, även om jag aldrig liksom tänkte att nu ska jag inte göra det. Jag hade jobbat ganska hårt för jag skulle bli marknadschef och komma på den tjänsten som jag var. Och jag tyckte mitt jobb var så fantastiskt roligt. Och så tänkte jag, ska jag bara kasta bort det här nu? Som jag har gått liksom X år på universitetet och sen liksom gjort 100 åren för. Men så tänkte jag, fast man kan ju alltid gå tillbaka. Alltså, är man bra på någonting så kan man alltid gå tillbaks. Så då tänkte jag, ja, men då får jag köra på det då. Det som jag inte riktigt hade kanske förväntat mig var ju att jag kom ju från ett ett sammanhang där jag jobbade på ett storbolag i en bransch som jag hade varit och verkat i över 10 år. Mm. Och det innebar ju att jag hade ju erfarenhet, jag hade ett nätverk, jag liksom visste vart jag skulle vända mig och vad jag skulle göra. Jag förstod systemet, jag förstod alltså alla vägar. Och plötsligt så ifrån liksom det här stora sammanhanget där man jobbade tillsammans med andra människor så kastade jag mig ut själv i någonting där jag var helt ensam.
Men hur kändes den känslan där?
Det var jätteläskigt. Alltså jag kände inte en människa. Jag kände inte en människa som var fotograf. Jag visste, kände inte en enda matinspiratör, kokboksförfattare. Jag kände inte en enda kock förutom de som jobbade som provkockar i vårt provkök på mitt gamla jobb.
Så var de du ringde eller?
nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men alltså jag kände ju inte en enda människa som gjorde det jag gjorde. Och det var ju ganska läskigt. Och den biten hade jag nog inte riktigt förväntat, alltså tänkt så mycket på kring det här med nätverkande och så. Och på den tiden var det också så, det är bara 6 år sedan. Men det har hänt otroligt mycket om man tittar på sociala medier. Mm. Det var ju inte ens alla som hade ett Instagramkonto på den tiden. Och om man tittar idag så är ju det här liksom social media community så mycket större. Mm. Så jag tror att det är mycket lättare för dem som gör såna här förändringar och rör sig mot nya karriärer och bland annat inom mat att faktiskt bygga upp ett nätverk snabbt för att det faktiskt går mycket snabbare idag.
Men var du på väg att vända i dörren någon gång så jag tänkte att nej, det här var för läskigt. Alltså så här, du vet. Man står där på stupet och så tittar ner, rakt ner.
Nej, men jag visste ju inte heller hur mycket ska man, alltså om man ska åka och hålla föredrag eller göra gästspel. Jag hade ingen aning om vad ska man ta betalt, vad kostar, alltså jag hade inte koll på någonting.
Vad är jag värd här idag liksom så?
Ja. Ja, precis. Så jag kommer ihåg när jag åkte på mitt första uppdrag som jag fick förfrågan på. Då var det en väldigt försigkommig kommunfullmäktige i Grums i Värmland av alla ställen som kontaktade mig på Twitter. Jag tror det var sekunden som jag vann på tv som det hade sänts. Och hon frågade om jag ville komma till matmässan i Grums som var typ veckan efter.
Klart jag gör det, sa du då.
Ja, och jag visste ju egentligen inte alls vad jag tackade ja till. Jag hade hört talas om Grums. Så...
Hade aldrig varit i Värmland kanske innan heller?
Nej, det hade jag ju inte heller. Så att, men det var ju bara, ja, why not tänkte jag. Och åkte dit och hamnade i mitt ute i värmländska skogen. det var ju en liten matmässa, men jag skulle kanske inte kalla det för mässa. Jag skulle kanske mer säga att det var en liten marknad.
Litet knytkalas så.
Ja, väldigt härligt sådant. Mm. Men det var mitt första uppdrag och det var, jag vet inte, 9 timmar tåg dit och 9 timmar tåg hem. men det var väldigt lärorikt och det var ju väldigt, faktiskt väldigt bra att börja på det här lilla stället första gången man gjorde ett offentligt uppträde så. För att det blev ju, på ett sätt var det jätteläskigt men på ett annat sätt var det inte så läskigt för det var inte så många där så det blev ganska rart och gulligt.
Hur många autografer fick du skriva i början? Hur många signeringar så att när första boken kom där?
Ja, det var ju jättemånga signeringar. Nu för tiden så är ju inte folk lika mycket för autografer som de var när du och jag var små. När Nej. Man ville ha autograf från Carola och Rickard Herrey. Liksom.
Har du dem eller?
Nej, ja, Carola sa jag nog. Nu för tiden så vill ju folk ta selfies ihop. Mm. Så det är ju mer det som man gör. Men man signerar ju böcker såklart. Så att det har ju signerats några 1000 kokböcker har det gjort.
Alltså det är ju 6 år sedan och det har hunnit bli kokbok och det har hunnit bli kokbok och det har hunnit bli restaurang. Alltså, när bestämde du att du skulle slå upp nere i Malmö eller nere vid Lilla Torg i Namu?
Alltså det här frilanslivet som det blev sen, det var ju, alltså efter ett tag så lär man ju sig. Mm. Även om det var liksom inget nätverk och så bygger man ju det så småningom och folk är, en del är otroligt generösa och schyssta och en del kanske lite mindre. Det finns både och, men man får ju ändå ett kontaktnät och man får kundrelationer och så vidare och också man lär sig också ett tillvägagångssätt. Vad är min produkt och vad är mitt varumärke och hur ska jag liksom jobba med det framåt och så. Men det blir ju också för mig var det så här att tillvaron på att alltså jobba med bara frilans, sociala medier, alltså föredrag och så kokböckerna. Jag kände att jag ville ha någon mer stabil punkt att stå på som var liksom mer, vad ska man säga?
Din hemmabas.
Påtagligt. Ja, ja. Alltså, på engelska säger man ju tangible. Alltså det är någonting man kan ta på. Mm. Och samtidigt så är jag gift med Jonas, min man. Han har alltid drömt om att ha eget. Men aldrig känt att, liksom, att han kanske haft en idé som skulle kunna skapa något eget som skulle kunna bli så stort som han ville. Och han är ju då telekomingenjör. Vad vi då kom fram till var att men det är klart att vi ska göra en restaurang. Men det var inte det som var självklart först. Men framförallt så var det så, jag hade aldrig gett mig in i det om inte det var så att när jag gjorde alla de här gästspelen på restauranger och gjorde event för företag och så, om inte jag hade fått den otroligt massiva positiva feedbacken på den sortens mat som jag lagade och presenterade.
Så du var
inte
labbad och testkörde det som kom att bli en del av Namus första meny? Kan man säga? Delar av den i alla fall.
Ja, delar av den. Absolut. Det var också i sammanhang som jag också kände att men herregud, de här människorna har haft event där Mattias Dahlgren har stått framför dem och lagat mat på Chef's Table för de här människorna och ändå tycker de att min grej var riktigt bra. Och det är klart att då får man ju ändå en skjuts i liksom självförtroendet när det gäller att man har någonting som man tror funkar på en större massa.
Men jag menar, det är också det här stora steget som du gör och familjeförsörjare, du och Jonas, och så starta restaurang. Och, alltså, hur många restauranger och kokböcker dyker upp i Sverige och kanske i Malmö varje år? Men du vågar alltså?
Alltså jag hade aldrig gjort det om inte vi hade gjort det tillsammans, han och jag. Jag är ju, jag skulle säga att jag är mer av den kreativa typen. Jag är väldigt bra på nya idéer, kreera, skapa saker. Men han är ju otroligt bra på att, alltså på operations, på att bibehålla saker och bygga vidare och driva igenom saker på ett helt annat sätt än vad jag är. Så att den kombinationen insåg vi ganska snabbt, att vi har liksom en bra kombo där.
När hittade ni lokalen och när blev liksom det själva namnet och den?
Lokalen, den knallade vi faktiskt bara förbi av en slump. Johan P. låg ju på den lokalen som vi har nu. Och då hade de flyttat ut vid årsskiftet 2013-14.
Okej.
Okay. Mm. Och vi gick förbi där, jag tror det var i februari. Och bara, oj! Här är ju ledigt då 2014. Det kanske skulle kunna liksom bli en ny restaurang för oss. Vilken fantastisk lokal och vilket läge och så vidare. Och så kontaktade vi hyresvärden som... När Jonas ringde, de bara, nej, det är inte ledigt. Och sen så sa han, jag försöker att ringa då. Jaha, är det du som är på tv? Ja, ja. Nej, men det
är ledigt nu, ja.
Nej, men det var ju för att de kände väl att det var någonting som fanns en, liksom en riktig idé och profil bakom då. Så att det var ju i februari som vi kontaktade dem första gången. Och sen så hade vi då diskussioner med dem fram och tillbaka. Där de sen satte paus på det hela för att de funderade på om de skulle bygga ut och bygga om i hotellet och så. För att det är ju en stor fastighet, liksom hela det kvarteret. Mm. Men sen så fick vi återkontakt i december 2014. Och sen påbörjades de riktiga diskussionerna. Så vi såg ju egentligen lokalen 10 månader innan vi hade allvarliga diskussioner med dem om att då vi skulle kunna öppna där. Och så skrev vi på hyreskontraktet i april 2015. Och sen så var det bara 180 mot öppning.
Hur testar man ut det som så här, du har ju så här varit ute och labbat och gjort frilansat och företagsevent och så här?
För mig, eftersom jag är marknadsförare i grunden, så för mig var det viktigt att ha ett tydligt koncept. Vad är Namo? Eller vad är vår restaurang? Vad ska den heta? Vad ska den stå för? Vilken målgrupp har vi? Hur ska vi nå den målgruppen? Och hur ska vi marknadsföra oss? Och den målgruppen, vilken sorts upplevelse söker de? Inte bara i själva smakerna, utan liksom hela paketet runt omkring. Så jag tänkte ju mer i ett helt koncept först. Innan jag satte mig med en meny. För annars så blir det att börja i fel ände. Mm. Så att först så satte vi konceptet, hittade ett namn som jag kände liksom att det här, eller vi kände att det här funkar och det här kan vi stå för. Namn betyder ju träd på koreanska. Mm. Och symboliken är ju det såklart att trädet det växer här i Malmö, men det har ju rötterna till smakerna kommer från Korea. Det är där liksom allt hämtar näring. Ja, men lite som jag själv växte upp i Skåne och hade mina rötter i Korea. Så att därför så kändes namnet, när vi väl liksom kom fram till att det här blev bra, så kändes det liksom spot on. Och passade också in i det här konceptet på fusion koreanskt svenskt. Jag hade tidigt kontakt med André Nordström som är vår köksmästare. Mm. Långt innan vi öppnade namnet, men jag hade dialog med honom väldigt långt innan. Och sen så när vi bestämde att vi öppnade restaurangen så skrev vi kontakt med honom och sen så ställde han och jag och Marcus Larsson som är vår souschef också tillsammans oss i mitt kök hemma och provlagade olika grejer för att komma fram till menyn. För det var ju innan vi hade ett restaurangkök som stod färdigt.
Hade de någon rutin på, eller du fick ge dem de koreanska influenserna eller de här...
Ja, alltså både André och Marcus kommer ju från stjärnkrogs bakgrund. Mm. André har jobbat på Kin Kin i Köpenhamn bland annat och även på Le Chalemange som är en fransk-japansk fusionrestaurang nere i Bourgogne. Och Marcus som hade varit på PM och vänner hade ju framförallt en klassisk svensk-fransk bakgrund. Men han har också varit köksmästare på Toyo som fanns i Lund innan som hade då... Ja, med cross-Asian fusion. Precis. Så de hade ju både med sig erfarenhet och så, men sen var det inte specifikt på det koreanska, så det har vi ju, det är väl det som är liksom mitt största bidrag till köket om man tänker på idag när vi har haft öppet nu herregud, snart 4 år. De kan ju mycket bättre än jag hur man liksom driver ett kök med förberedelser, olika tekniker och hur man liksom lagar mat till 140 pers och gör riktigt, riktigt schysst mat till så mycket människor. Den kunskapen besitter inte jag på det viset som de gör. Och det är ju de som driver köket, det är inte jag som driver det. Utan det jag gör är att jag kommer med den koreanska piskrappen med de koreanska smakerna och de ska in och försöka ge dem inspiration när det gäller koreanska rätter och så. I början provlagade vi ju allting tillsammans, men det gör vi inte längre därför att de har ju efter då, de här 4 åren har de ju också tagit på sig mycket erfarenhet.
Har du skickat iväg dem till Korea på lite träningsläger eller?
Inte än. Vi har varit i London och käkat runt på koreanska restauranger. Det finns ju alltså närmare att hämta inspiration också. Vi har också varit i Berlin där det finns en hel del koreanskt.
Koreansk barbecue?
Ja, precis. Det finns både i Berlin och i London finns det väldigt mycket av det.
Själv åkte du över till Korea och hämtade ännu mer inputs under den här resan som pågick mellan mästerkocken, restaurangen och för att få, för jag menar, både
absolut.
Hitta råvaror, leverantörer och allt det här liksom.
Absolut. Jag blev ju adopterad från Sverige, eller från Korea till Sverige när jag var 6 år. Sen så åkte jag tillbaka som vuxen och försökte hitta mina rötter och pluggade där och åt mig igenom hela... Ja,
paletten av...
Precis. Och sen så... 2013 när jag då hade vunnit Sveriges mästerkock så hade jag ett gästspel på Årstiderna by the Sea här i Malmö där det var en kvinna som var åt där som var helt lyrisk som berättade det för sin granne och hennes granne han har ett sommarbostad bredvid henne och där det visade sig att det var ju då Bengt Nordén som är före detta medlem i Nobelutskottet där i juryn på vilka som väljer vilka som ska få Nobelpriset och han är då verksam i en organisation som då försöker få fler ungdomar runt om i världen att välja då kemisk ingenjöriska studier. Då hade de en symposium det året i Seoul. Så då kontaktade han mig och frågade om jag ville dit och hålla ett anförande. Och jag gick in och googlade på deras sida och såg att det var ju bara en massa Nobelpristagare det här som hade varit och pratat. Och jag tänkte bara, alltså, han måste ha mejlat till fel person. Men det hade han inte, för tydligen så har de då en inspiratör utifrån som inte är Nobelpristagare eller som inte är framstående forskare inom fältet och som kommer in och inspirerar på andra sätt. Så då fick jag följa med till Sol. Och det var... det var ju en fantastisk resa, men också blev ju startskottet för mig för att åka tillbaka Korea nästan årligen sen. Så efter det.
Så att det har blivit några turer
Ja, ja, men absolut. Och det är klart att vi var i Korea och köpte massa saker till restaurangen. Alltså alla bestick. Vi har ju metallpinnar som är väldigt karaktäristiskt för det koreanska besticken. Där äter man med långa, smala skedar och långa, smala metallpinnar. Så en del gäster som kommer till restaurangen tror att man har metallpinnarna för att, ja, men det är bra att man kan diska dem. Men vi har ju dem för att det är det man äter med i Korea.
Det är så?
Ja, det är det. Så de har vi varit och köpt där, och vi köpte porslin och vi köpte massor med saker till inredning och så vidare innan vi öppnade Namo, för att vi skulle då ha koreanska saker i restaurangen och atmosfär.
Och växa upp och ha en mamma som jobbar med i restaurang måste vara världens smäckjobb, eller är du så att du lagar faktiskt vanlig sån där mat som kids gillar, spaghetti, köttfärssås, eller blir det att styr du till det lite grann hemma i köket när du ska laga hemma till familjen?
Ja, men det blir ju såklart. Alltså vardagsmaten blir ju som vardagsmaten hos andra människor.
Även om man har restaurang?
Ja, det är inte så att jag har inte mer tid till så i köket en vardag än kanske någon annan mamma eller pappa har. Så att det blir ju ganska vanlig mat. Sen så blir det ibland lite exotiska inslag och lite annorlunda. Men tyvärr så är det så att mina barn är ju inte de barnen jag känner som äter allra mest olika nya grejer och bara hugger in i nytt. Utan de kan vara lite mer tveksamma än andra barn jag känner som verkligen bara, oh, jag äter chili, jag äter ingefära, oh, jag äter, ja, men du vet.
Men när det är fredagsmys hos familjen Valdén, vad serveras då?
Ja, alltså om Dante, som är 9 år, får välja så är det helst tacos, men det är väldigt sällan. Och jag tror att det är för att det är sällan som man vill äta det helst. Men det kan vara allt möjligt. Det kan vara att det är massa skaldjur. Då brukar barnen de gillar inte skaldjur så mycket. Du hör ju själv.
Ja, precis.
Så att då brukar det bli någon form av enklare fiskrätt till dem, och sen söter jag min man skaldjur. Och det är väl kanske det som jag tycker är det allra göttigaste. Liksom. Men det kan vara, ja, vad kan det vara? Nej, men you name it, det kan vara allt möjligt. Ibland så, det jag tyckte att det är väldigt härligt den här vintern har ju varit att vi har kört mycket shabu-shabu hemma. Och sukiyaki och hotpot. Och då sitter du och tänker, vad säger jag?
Men förklara för mig som inte jag trampar i något minfält här nu.
Alltså, shabu-shabu är, från början är det japanskt, men det finns väldigt många ställen i Korea också där man äter shabu-shabu, precis som det finns jättemånga ställen i Japan man äter koreansk barbecue. De är ju väldigt nära besläktade med varandra, de här köken. Och också låna mycket influenser ifrån varandra. Men shabu-shabu är helt enkelt, man har en kastrull som puttrar på bordet, så man måste ha någon form av värme installering på bordet. Och så har man då en kastrull eller någon finare gryta som står och puttrar med någon god buljong i, och sen så doppar man då, eller så lägger man faktiskt i massa olika då grönsaker och kött som är otroligt tunt skivat, och sen så är det då tofu och svamp. Och det heter shabu-shabu för att shabu-shabu betyder tydligen på japanska ungefär samma som swish, swish.
Swish.
Och tanken är att man ska då ta sina pinnar, en bit av det här lövtunna köttet som man nästan kan se igenom, och så ska man bara dra det i buljongen som en åtta, en gång. Swish, swish,
swish, swish.
Sen så upp. Och så ska man då doppa det, så har man lite olika såser och sen stoppar man det i munnen direkt.
Japansk fondue?
Ja, men det kan man säga,
ja,
absolut.
Eller?
Och sen så när man har ätit upp sitt kött och sina grönsaker och tofu, så har ju buljongen reducerat ner och tagit smak av allt det som har varit i själva grytan. Och då dänger man i nudlar som då får koka och ta smak av den här goda buljongen. Och är man ytterligare hungrig sen, då har det ju reducerats ännu mer. Då tar man ris som då är kokt och så vänder man ner riset i det sista.
Inget
så det
får blir förfaras. Som,
precis, precis.
Alltså det här låter ju, alltså vilken, alltså fredagsmys, va?
Ja, nej, men eller hur?
Men det här med Korean barbecue, jag måste fråga det. Så mina barn sitter och tittar på några amerikanska killar som åker runt och testar det bästa och det, av alla olika saker. Och så var de bland annat och testade Korean barbecue. Liksom, förklara för mig, vad är så enkelt? Kan jag göra Korean barbecue hemma eller är det någonting man äter på restaurang? Det verkar ju så väldigt gott, väldigt kryddigt och väldigt mycket kött.
Ja, men det är klart man kan göra Korean barbecue själv hemma. Och det är ganska ofta när vi har gäster hemma som jag bjuder på det. Jag gör också det väldigt ofta till familjen. Men nu har de ätit det så mycket som tycker inte det. Liksom.
Inte en gång till, mamma.
Ja, men Dante tycker att det är mer spännande med tacos än med Korean barbecue. men det är, alltså det är klart man kan göra det hemma. Och det är ju... det som är med Korean barbecue egentligen är att man ska ju ha en bordsgrill, men man måste inte ha det, för de flesta svenskar har ju inte det, utan då kan man faktiskt grilla eller steka köttet på en grill ute eller på spisen, skiva upp det och sen servera med alla de här tillbehören. Och det finns ju en klassisk alltså, som man då kallar för bulgogi, som man grillar, och det betyder helt enkelt eldkött, alltså bokstavligen.
Jag har sett den här såsen i livsmedelsbutikerna som finns att köpa någon koreansk variant där. Eller som man kan hälla på. Bulgogi står det på det i alla fall.
Ja, och bulgogi betyder bokstavligen eldkött.
Okay.
Och det är ju själva, och det är ju inte för att det är starkt, utan det är för att... Enligt tradition så grillar man det över eld. Så det är kött som är över eld. Och det är ju smak, det är ju marinad som är smaksatt då med soja och vitlök, med sesamolja och lite sötma. Ofta kan man ha lite socker eller en skvätt apelsin, eller äppeljuice i. Och där man då marinerar köttet i det här. Och sen så grillar man det eller stekar det. Och sen så är det viktigt det att när man har det här Korean barbecue, det är liksom hela liksom settingen. För att då ska man ju ha alla ska ha sin skål med ris. För koreaner är riset heligt, man måste ha en egen skål.
Mm. Och sen,
nej, och sen, men allt annat äter man ju då, delar man på. Mm. Och då har man kimchi, man har olika inlagda marinerade grönsaker som kallas för namul. Och sen så har man en sås som heter sam-sås. Och sam betyder helt enkelt inlindat. Och det är ju som små salladswrap. För koreaner älskar att äta mat i salladsblad. Och då har
det är
man...
jättepraktiskt att ha det som en liten... Man har ju slipper disken dessutom.
Ja, och det ska ju inte vara... misstolkas ibland, för ibland tror folk att det ska vara som en stor taco, alltså som ett stort salladsblad, men man ska egentligen ha ett litet paket, så att man lägger bara lite kött i, lite sås, och sen så poppar man liksom in hela paketet i munnen.
Det är den optimala fingerfooden här riktigt alltså.
Ja, det är, och det är det som är härligt, för att man sitter och plockar och man tar lite det man själv gillar och så vidare, och desto fler grejer man har på bordet, desto härligare är det ju.
Koreansk påsk, finns det något sånt? Alltså det är ju påskaftonen då idag igen.
Nej. Alltså det är ett land som är konfucianistiskt, eller framförallt buddhistiskt / konfucianistiskt och kristet. Men där man har lite olika kristendomsinriktningar och så. Så att det är väl inte så som i Sverige att alla firar påsk. Utan man är...
Affärerna firar påsk med lite påskarar och så, eller?
Ja, ja, men man är säkert medveten om påsken, för att allt som är kommersiellt, det tar man ju liksom tillvara på. Så även om inte koreanerna kanske hemma har en julgran till exempel, så är det ju ändå julgranar på stan överallt, man uppmuntrar till liksom konsumtionen. Och firandet såklart, men det är inte så många som kanske firar det hemma så som vi gör och äter massa ägg och letar. Eller de blir mer influerade av USA såklart. Jag tror inte det är så många så här Easter bunnies som springer omkring, förutom i varuhusen i Korea.
Kör ni någon touch av påsk på Namu? Eller?
Alltså vi har ju vår vårmeny, vi har ju precis bytt den. Vi byter ju meny efter säsong. Det är vårmeny, härlig vårmeny med massa våriga smaker.
Om jag ska nu hem och göra någon liten enkel så här, någonting som inte kräver liksom ett år av förberedelse och en miljard ingredienser och en miljard ingredienser, alltså, för det är så här, alltid min fru säger så här, att ja, men du bara fyller hela ditt skafferi, vet, jag har ju så här, vill ju ha ett basskafferi, jag tror att jag driver restaurang där hemma. Så blir väldigt mycket, inte lika mycket omsättning som på en restaurang med alla burkarna som sorteras ut så där.
Ja, men det tycker jag är positivt. Det är ju så, någon som är riktigt matintresserad har ju det så. Alltså, även innan jag började jobba med matlagning professionellt eller som mat, eller innan jag började jobba som matinspiratör, så hade jag ju även då skafferi som nästan öppnade sig själva. Så jag antar att det är det du menar.
Ja, de står lite grann på glänt. Jag har svårt att, jag får gömma saker in så där. Och sen en gång om året så här på sommarkant och så här, för att göra en liten så här djupdykning, så här, oh, titta, den gick ut för 3 år sedan. Oh, titta där.
Ja, men jag känner igen det där. Men om du vill ha tips på någonting som är lätt att laga och som man inte behöver ha massa krångliga ingredienser för.
Som ändå ger en liten skön asiatisk touch, som ändå är lite så här lagom.
Ja, alltså jag skulle säga så här. Nu för tiden så är det ju väldigt stor skillnad på vad man kan hitta i butik jämfört med hur det var för 6 år sedan. Mm. Det är faktiskt jättestor skillnad. Jag hoppas ju att jag också har varit med och bidragit till det. Men jag skulle säga så här, en riktigt bra sesamolja. Jag gör alltid så att du får den här nötiga, koreanska, japanska smaken. Man kan också, i vissa recept så kan man byta ut saltet mot en skvätt soja. Alltså om vi bara ska tänka liksom rent generellt. Men jag skulle säga, om man vill ha en liten asiatisk twist på någonting som man ändå kan laga, alltså enkelt. Jag skulle säga, baka torskrygg. Nu, just nu har vi, finns det ju skrej ett kort tag till. Köp en bit riktigt schysst rygg av torsk eller skrej. Och sen så häll på lite soja, lite sesamolja i en djup form. På med plastfolie på. 100 grader, absolut inte mer än 100 grader, för då kan plastfolien, den kan ju, eller den här gladpacken kan ju smälta då. Och så in i ugnen i en 20-25 minuter. Och sen så får du en perfekt sån här väldigt saftig och skivig och mjuk bitfisk.
Så det funkar alltså att ta med, för jag har hört att man kan göra det, men alltså, bara man inte blåser på till mer än max 100 liksom, så går det.
Ja, men alltså gladpack funkar till 100 grader, inte mer.
Wow.
Och då blir ju fisken ånga där inne i liksom under. Om du har liksom själva gladpacken ovanpå hela liksom formen. Och sen så kan du woka lite, nu är det ju sparris, så istället för att steka sparrisen i smör så kan man ju bara ta med lite vanlig, bara steka sparrisen. Och sen så kan man ju faktiskt, om man vill, kan man göra ett sojasmör med lite svart kinesisk vinäger i. Nu kör jag bara på här bara.
Ja.
Men jag pratar om att man kan... För jag tycker det är härligt att man kan sätta en annan twist på klassiska grejer. Vill man köra så här helkoreanskt, då gör man ju en yukche. Alltså jag vet, jag sa det innan. Yukche är ju koreansk råbiff. Det kan alla göra. Förutsatt att man gillar råbiff, det är inte heller alla som gör. Då tar man en riktigt fin bit innanlår. Om man köper biten över disk så ber man dem att skiva den så tunt man kan. Alltså så tunn lövbiff som går att få in i frysen när du kommer hem efter jobbet. Och sen på kvällen tar du fram den och låter den stå, alltså bara tina lite grann, men så den fortfarande frys. Och sen så skivar man den i så tunna skivor man bara kan, så det blir liksom små, 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 smala strimlar. För koreansk oxtartar är nämligen inte hackad och inte mald. Den är varken hackad eller vald, utan den är då strimlad. Och så vänder man den i lite soja, sesamolja, kanske lite riven vitlök i, och kanske några liksom strån eller lite korn av socker. Vänder runt det där i, häller man det över köttet och vänder runt så det tar smak. Och sen så serverar man det med nashipäron. Hittar man inte nashipäron kan man ta vanliga, hårda svenska päron som man då strimlar över, och sen lite rostade pinjenötter. Så att, och det är ju inga konstiga ingredienser alls.
Nej,
det där.
Verkligen inte.
Och lite svartpeppar.
Nu ska jag skicka iväg dig till restaurang. Men innan jag gör det så tänker jag lite grann att nu har du gett mig massor, så ska jag ge dig en låt, Jenny. Du får en låt som fortfarande betyder någonting för Jenny Valdén, sådär. Något som du lyssnade på när du var några år yngre, eller något som du, en låt som du kunde spela på autorepeat om den har fastnat, en sån här CD-skiva som har fastnat i bilen och inte kommer loss. Så du kan bara spela en enda låt. Vad skulle det vara för någonting? Någon som du kan fortfarande bli glad för?
Jag älskar ju Alicia Keys. Och hon har ju gjort en duett med Jay-Z som heter Empire State of Mind.
Åh, fantastiskt.
Det är nog min
storstadskänsla i den, du.
Ja, ja, eller hur? Jag har ju bott i New York också, så att
jag får flytta till New York.
Då åker
jag
ju dit varje gång. Ja. Alltså att man åker dit och så är man där och är 22 år varje gång.
Ja, men vi är väl fortfarande nu, Jenny? Forever 17.
Ja, precis. Ja, det finns ju en klädeskedja som heter Forever 21.
Ja, precis.
Det är en anledning till att
exakt. Det hänga med kidsen lite grann.
Ja, men eller hur?
Ja, men du, Jenny Wallén, fantastiskt roligt att träffas och prata. Glad påsk, och så lyssnar vi på Alicia Keys.
Ja, härligt. Glad påsk.
Lördagsgästen på Retro FM.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.